CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Analyspodden från Dagens Industri.
Hej allihopa, välkomna till ett nytt avsnitt av Analyspodden, Dagens Industris podd där vi pratar börs och finans och reder ut vad som har hänt och vad som kommer att hända förhoppningsvis. Idag med mig bakom en mikrofon, Martin Blomgren, och på andra sidan telefonlinjen den här gången så har jag Magnus Dagel. God förmiddag.
God förmiddag.
Ska vi kort bara summera veckan så kan man väl säga att börsen fortsätter puttra på lite upp och lite ner. Ganska små rörelser och de starka rapporterna fortsätter komma in. Och i veckan hade vi ett stort uppslag där vi hade samlat ihop våra aktieanalytiker och där vi fick ge vår syn på det här året. Och det visade sig att både du och jag hade vad man väl får säga en försiktigt positiv syn på börsen. 0-5% fram till årsskiftet i det här guesstimatet som vi skulle ge då. Vad säger du? Vad är viktigast för att den försiktiga men positiva prognosen ska infrias?
Ja, men nu säger jag så positiv. Jag känner mig faktiskt lite orolig då för börsen. Men jag tycker värderingarna är generellt höga. Det är svårt att hitta prisvärda aktier. Jag tycker ändå. Även om vi har en stark börs, hög riskaptit där och det var starka rapporter. Men ja, du fick det att låta som jag var lite mer positiv än vad jag är där.
Ja, nej, men 0-5% är ju inte någon prognos på något sätt. Men givet värderingarna så håller jag med att det är, man vill ju inte att någonting obra ska hända här. För då blir det svettigt när det är höga P-tal och höga förvväntningar på att vinsttillväxten ska komma igång.
Ja, precis som du skrev. Jag tyckte det var bra. Jag menar, när värderingarna är uppdrivna så blir fallhöjden större också. Ja. Och så är det ju. Och nu är vi inne på trots allt sjätte året i rad med börsuppgång. Och då tenderar ju nog oväntat hända. Det är min erfarenhet i alla fall. När det har gått upp väldigt länge. Så någonting man inte kan överblicka helt enkelt. Men som sagt, nu är det starkt. Börsrapporterna har varit väldigt bra och börsen tickar upp.
Det som är oväntat som kan hända men som kan vara oväntat bra, det är ju faktiskt att investeringskonjunkturen kommer igång, för att det har vi inte sett på många år, utan den tillväxt som har funnits eller knappt har funnits, det har ju berott på att räntorna är låga och konsumtionen hålls uppe. Det har ju inte berott på att de stora industribolagen har vågat starta nya projekt eller dra på med efterfrågan. Och om det nu var det som hände i första kvartalet eller om det var för många stjärnor som stod rätt med lageruppfyllnad och bra dåliga jämförelsetal som gav ett bra utfall, återstår väl att se. Men om man är optimist i alla fall så kan man ju ta fasta på det stora att rapporterna har varit väldigt mycket bättre än väntat jämfört med ett svagt kvartal återigen. Men andelen som har varit bättre än väntat är ju det bästa på väldigt många år. Och att det då har varit en ganska samstämmig uppgång i efterfrågan, inte minst på där det börjar vakna till på investeringsvaror. Så att,
Men så har det varit.
Om vi skulle vara för pessimistiska så skulle jag säga att då kommer det förmodligen bero på det att man underskattar kraften i den här uppgången när industribolagen kan fylla upp sina fabriker och det trillar ner på vinster som blir klart bättre än vad man hade vågat hoppas på.
Det såg man ju i första kvartalet här, att det blev en enorm stor helstång i resultatet när efterfrågan förbättrades och kostnaderna är trimmade. Eller hur? Att man får en ordentlig helstång där.
Ja, precis. Alla bolag har ju behövt trimma och putsa för att kunna hålla marginalerna uppe under de här bleka åren. Och när det nu trillar ner ordentligt med tillväxt, om man inte behöver anställa i första skedet, om man kan börja ta varor som man har på lagret, så blir det ju en enormt positiv effekt först. Och sen så blir ju nästa fas då att man måste kunna höja priserna och för att kompensera då, och man måste kunna anställa för att kunna leva upp till den höga efterfrågan. Och då kommer ju kostnaderna och inflationen att ta fart normalt sett i en konjunkturuppgång. Så att lite grann skulle jag säga att det är frågan om vi är i 2005 års läge där man är då i början på att det kommer igång stora investeringar, eller om vi är närmare 2007 där man då man var i slutet på en konjunkturuppgång och sen vet vi ju alla vad som hände med finanskris och allt elände. Men
det känns väl som att kanske aktiekursen är på 2007 års nivå, men efterfrågan kanske är på 2005 års nivå.
Ja, men så är det nu. Man tar ju inte ut att vi är på 2007 i aktiekursen, utan man tar kanske ut att vi är i 2005 eller 2006 där det finns mer kvar. Och det måste ju till för att det ska hålla upp det här, för att P-talen på de verkstadsbolagen är ju på 20 plus i många fall.
Jag brukar titta på direktavkastningen på de här bolagen. Det tycker jag är en bra signal, och där ser man att den är nedkörd i botten på många fall. Men Sandviks direktavkastning har pressats ner till 1,8% på grund av kursuppgången, så det är väldigt historiskt väldigt låga nivåer.
Ja, det vill till att vinsttillväxten infrias, inte bara för det här året, för att börsen försöker ju blicka ett halvår, ett år framåt, och misstänker man att det vänder ner redan nästa år eller i början på nästa år, så kommer man ju inte orka hålla i den här uppgången längre igen. Men jag skulle säga att på ett halvårs sikt, ett kvartals sikt, är det svårt att se vad som skulle vara triggern som fick det att vända ner ordentligt. Det finns ju alltid det osmålen Kina och så vidare, men nu är franska valet är i princip avklarat. Rapporterna är starka, de flesta bolag har flaggat för bra andra kvartal. Centralbankerna går ändå försiktigt fram, så att liksom klimatet som börsbolagen lever i kommer vara ganska gott här under ett, två kvartal framåt, om det inte något helt oväntat händer. Så att,
men det är sällan det oväntade, alltså det som är diskonterat eller det som man kan trigger som man kan se brukar ju sällan vara det som bryter börsen, utan det är ju oväntade saker som man aldrig kan förutse som brukar trigga en börsnedgång. Så kan det säkert bli den här gången också, att det händer något oväntat helt enkelt.
Exakt, the unknown som Donald Rumsfeld sa en gång i tiden. Om vi ska bena oss ner på lite bolagsnivå sådär, så det har kommit en del bolag, men jag tror varken du eller jag har hållit på så mycket med bolagsbevakning den här veckan, utan vi har haft andra pjäser som ni kommer att få se mer av nästa vecka. Men,
nästa vecka blir det mycket.
Men du tittade på det Carnegie, vet jag, som vår veckans aktie den här veckan. Och
berättade det var för, i måndags, ja.
Precis. Varför är den köpvärd om du ska summera den räken?
Ja, den har ju gått upp mycket i veckan då. Dels blev den community index och sen gick den upp rätt mycket på vår rekommendation då. Så den har ju gått upp mycket i veckan. Men det jag skrev om då och det jag såg om där, det är att det är en väldigt intressant affärsmodell som de har. Att de renoverar miljonprogrammen i Stockholm då. Och allmännyttan har ju försökt att renovera där många, många år. Men inte lyckats. Och nu har ju privata aktörer som det Carnegie och Victoria Park tagit över det och renoverar där. Och Carnegie använder en renoveringsmodell som man renoverar varje bostad för sig när det blir en utflyttning. Och man renoverar även hela fastigheterna, så man byter fönster och fasader och värmesystem och liknande, elstigar. Så det gör att värdet på fastigheten och lägenheterna ökar kontinuerligt över tiden när man gör det. Så alla vinster plöjs ner i nya renoveringar. Och det har man sett att det varit en framgångsrik modell.
Just det, för då kan man höja, när man gör de här renoveringarna så finns det väl ändå, om jag har förstått rätt, en tariff där man kan höja priserna enligt ganska fasta riktlinjer då, på höja hyrorna.
I snitt 40% höjer man hyrorna samtidigt som kostnaderna minskar då, så då, det gör att värdet på fastigheterna ökar kraftigt då. Mm. Så har man lite belåning på det, då rinner det ner rätt mycket på sista raden, så substansvärdet har ökat nu runt 40% år i rad. Bör kunna fortsätta öka de kommande 3-4 åren, tror jag. Och man har ju som sagt en stark huvuddägare när man fått in ett amerikanska riskkapitalbolaget Blackstone som huvuddägare då. Så bör kunna ställa upp med kapital om det skulle behövas.
Men du, när de här aktierna, Victoria Park och Carnegie, började ta fart på börsen, så var det mycket snack om att det är ju en riskfylld affärsmodell och det är kanske hyresgäster som inte kan betala om det blir lite tuffare tider. Men den risken har lite grann, man tittar inte lika mycket på den risken. Är det befogat, tror du, eller?
Ja, till viss del är det väl det. Jag räknade baklänges här och om man tittar på det snitthyra som är när de har renoverat då, så är det ungefär 9 000 i månaden för en trea på 77 kvadrat. Jag tror många klarar av att betala det faktiskt. Och det finns nog många som kan klara av det. Mm. Men däremot är det mer osäker på de här nyproduktion som byggs runt om i Stockholm och på övriga större orter där hyrorna är över 20 000 per månad, kanske 25 000 per månad. Där tror jag efterfrågan är betydligt mindre. Där finns det en risk på sikt. Men just på de här där hyrorna trots allt är lägre fortfarande, tror jag ändå risken lite mindre.
Mm. Och de flesta hyresgäster har fast arbete och är kontrollerade innan de får hyra, eller?
Ja, det är väl förhoppningsvis är det väl så. Det vet man inte riktigt. Det är så väldigt svårt för bolagen att kunna kontrollera sina hyresgäster på det sättet.
Bra, Adela, så länge det är en allmänt bra marknad så lär ju den affärsmodellen kunna bita bra, får man anta.
Ja, och det skrev vi om Victoria Park i veckans aktie för något år sedan, eller två år sedan. Det var ju en av våra bästa rekommendationer någonsin.
Ja, den har överträffat även mina vildaste fantasier. Det var lite grann i början på den här resan som både de och Dekaniga har gjort då med renoveringar av just de här utsatta områdena som... Och då hade det sprängts en del bomber precis vid Victoria Parks kontor också i Malmö, så de var liksom extra ifrågasatta just det tillfället. Men jag, precis som du, tyckte att tittar man bortom det och man såg vilken enorm marknad det fanns att fortsätta jobba på och rulla de här renoveringsprogrammen när hyresgästerna vill, och att man då har en fast prislista så man vet att byter vi dörren och byter vi det så kan vi höja hyrorna med det här. Hyresgästerna är förhoppningsvis nöjda för att de får en bättre lägenhet och det blir stor utveckling på substansvärdet, så tyckte jag de såg billiga ut, och de har väl tvåfaldigat sedan dess, tror jag.
Jag tycker att aktien fortfarande är billig. Titta på den på senare tid, eller?
Nej, jag har inte tittat på den så noga så jag vågar säga någonting. Jag slickar i mig berömmet av den lyckade reken och jag får väl återkomma när jag tittat närmare på den annan gång. Men ett bolag som jag tittat på i veckan lite är ICA, som kom med rapport, och det var ju som vanligt inte jättestora avvikelser mot förhandstipsen, men intressant i den här livsmedelshandelsdelen av handelssegmentet är ju att onlinehandeln verkligen börjar ta fart nu, från låga nivåer ska man säga, men i ICAs fall så växte deras onlinehandel med 50% under första kvartalet. Och de har nu kopplat på 200 butiker som kör online, och dessa har då avslöjar man i rapporten en andel på 2,5% som är online. Det man måste hålla lite i koll på här då är ju att ICA har 1300 butiker, så att siffran 2,5%.
Med en värdig gungning blir det viktigare än någonsin med kunskap och diskussion. Att värna det fria ordet för livet och demokratin. Så när du trodde att du visste allt, har vi alltid lite till. Privata affärer plus allt. All journalistik du behöver, samlad. Prova en månad gratis.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
5% speglar inte alls hur mycket onlinehandel det är i hela ICA-koncernen. Men det visar ändå att de butiker som man bedömer har är rätt för online växer snabbt och har fått upp en skaplig andel, även om det är långt upp till de här nivåerna som andra sektorer har på online. Men det finns väl egentligen ingen anledning att sträva efter en hög andel onlineförsäljning om man inte tjänar pengar på den. Det är bättre att göra det rätt och göra det långsamt och göra det som kunderna vill, snarare än att man,
ja, just det.
Man ska... Jag menar, de här
men det har man ju sett på när man online på kläder, att marginalerna är generellt väldigt låga. Både man tittar på svenska onlineaktörer och utländska, så ser man ju att marginalerna är väldigt låga.
Mm.
Jag tror det är samma sak på mat på nätet.
Jag tror det också. Det är inte så många som tjänar pengar på det. Och man visar upp snabba tillväxtsiffror, så kanske man blir uppköpt som mat.se blir av Axfood. Men om man är Axfood eller ICA så finns det ingen anledning att visa upp hög tillväxt i ett litet område som inte går med vinst om det inte finns någon strategisk fördel på när man tittar längre fram. Så att därför är det ju viktigt att man gör det på rätt sätt, att man kan trumfa en liten extern aktör med hög tillväxt. Så att, i lagom takt och i den takt som kunderna vill, så att man inte tappar kunder till någon extern man har kvar dem men ändå kan göra bra med pengar. Det är väl den vägen man måste gå, och det ser väl ut som att de har sjösat det här på ett ganska bra sätt i ICA, även om det finns ju inbyggt i deras affärsmodell en potentiell konfliktyta, i och med att hela ICA idag är ägt av handlarna, och de handlarna som inte är lämpade för onlinehandel, det finns ju en risk att de tittar snett på kompisens butik som har online och kanske börjar stjäla andelar från den egna butiken, samtidigt som båda då är ägare i ICA och ska liksom rösta för hur hela koncernen ska gå fram på det här området. Så att, där har de
det känns väldigt delikat problem.
Det är ju en balansgång att få alla handlarna med på tåget, även de som inte har mest att vinna på online.
Vad tycker du om ICA-aktien nu då? Du hade ju den som veckans aktie för några månader sedan här.
Ja, men den har ju också gått ganska bra. Jag plockade in den i den här Estelle-portföljen som vi har, som är väldigt långsiktig aktieportfölj där tanken är att det på 18 års sikt ska bli väldigt bra avkastning, och att pengarna ska prinsessan Estelle få skänka till något väljande ändamål. Det är ju typiskt defensivt bra aktie, tycker jag, även om den inte är lågt värderad så har jag god tilltro till att ICA ska fortsätta gå bra. Det här hotet från hard discount, Lidl och Netto, de här, det har inte riktigt bitit på den svenska marknaden som det har gjort på många andra europeiska marknader. Jag tror vi är vana, vi har ett större utbud i butikerna och vill inte gå runt och plocka en massa olika och hämta från pallar, utan jag tror de kan behålla, att de kan försvara sin höga marknadsandel ganska bra, och att det kommer att putta på bra. Så att en typisk behåll plus rekommendation.
Ska jag säga. Ja. Case, thank you.
Vad har vi mer i veckan? Vi har haft en stämma i Hennes Mauritz under viss kritik från storägarna.
Ja, H&M är ju lite ifrågasatta på flera länder.
Ja, det är ju intressant. Vi har pratat om det många gånger här, hur marginalen har gått ner och tillväxten har inte riktigt gått upp som man har hoppats, medan det har gått ganska bra för Inditex, den stora konkurrenten, och
Zalando inte minst.
Ja, och Carl-Johan Persson lite ifrågasatt som vd, och inte minst eftersom många vill ha mer information, mer detaljer hur det går, och det är ju sånt som man inte bryr sig supermycket om när det går rakt upp för en aktie, men när det som nu har gått dåligt för aktien och marginalen står och stampar så växer ju frågan om mer information, men
och det är väl helt rimligt egentligen, tycker jag.
Ja, det är ju rimligt, och det är ju liksom en familjeägd familj som storägare, och då kan de ju kosta på sig, tycker de väl, att vara inte fullt så öppna som andra bolag, men
är man börsnoterad så måste man acceptera villkoren för att vara börsnoterad, och då måste man dela med sig av information, annars får man ha det privat, tycker jag.
Nej, det finns ju lite mer önskar där, men frågan är om vi är i någon slags sista fas av den här nedgången, när storägare börjar offentligt vädra missnöje och man är missnöjd med vdn och vill se förändringar. Jag vet inte, vad tror du? Är det köp eller behåll eller säljläge i Hennes?
Ja, det är en svår fråga. Jag hade ju med Hennes och Mauritz i den här långa portföljen. Jag gjorde 10 aktier för 10 år innan, efter jul där. Så på 10 års sikt tycker jag är en fantastisk bolag. Man kan gott äga. Men på kortare sikt är jag mer tveksam faktiskt. Jag tror det finns bättre aktier att välja än Hennes Mauritz faktiskt på kortare sikt. Jag är osäker vad det tar iväg någonstans.
Ja, det är alltid lurigt att fånga fallande aktier och knivar, men jag tycker nog att man skulle kunna spekulera att vi närmar oss någon nedgång på den här, slutet på den här nedgången. Om man tittar på värderingen till exempel, så även med stillastående marginal på 12,5% ungefär, så om man kan infria tillväxtlöftet då på 10-15%, även om man inte når över delen, om man bara ligger nära 10% har oförändrad marginal, och så har man ett P-tal på 16 för nästa år som H&M har nu, så tycker jag då börjar det faktiskt se billigt ut, och kommer de att kunna växa in i det här även om de inte lyckas lyfta marginalen, utan kan man hålla den och växa så börjar det se billigt ut, ja.
Men det bygger väl också på att vinsten ökar nästa år, om det blir P-tal på 16.
Ja, vinsten ökar genom att försäljningen ökar, men även om de inte lyckas lyfta marginalen utan bara kan öka tillväxten, och kan de öka tillväxten så borde marginalen också öka. Så funkar det, men Men vad jag menar är att man behöver inte ha, att förväntningarna är nedställda nu, så att de behöver inte kunna, de behöver inte överraska jättemycket för att man ska motivera den här värderingen. Jag gjorde bara en snabb koll på hur bolagen som SME täcker, hur många som har högre och lägre P-tal för 2018. Och H&M, som ju traditionellt alltid har legat väldigt högt i toppen om man har kunnat peka på de goda långsiktiga tillväxtmöjligheterna. De har nu 55 bolag som är högre värderade på 2018 och 41 som är lägre. Så man ligger på den undre hälften av de bolag som SME täcker i hur man värderas på 2018 års vinst. Mm. Så det säger lite grann om att den här nedgången har ändå tagit ut sin rätt ganska mycket. Sen finns det ju ett strukturellt skifte där mot online och hela retail i USA där stora köpcentrum går på knäna som man med rätta ska vara rädd för. Men nu är åtminstone värderingen, tycker jag, på en nivå där man inte behöver se den värderingskollapsen som en del av riskerna.
Nej, risken är ju att värderingen fortsätter att vara låg och att den kanske kommer ner ytterligare lite grann om inte tillväxten tar fart. Lite som Autoliv kom upp på 90-talet där, början mitten av 90-talet, att bolaget fortsatte utvecklas gott, men att värderingen kom från en väldigt hög nivå där och att P-talet successivt sjönk under flera år. Och det gjorde att aktiekursutvecklingen blev väldigt svag där för Autoliv, kom ihåg. Så det kan ju vara en risk.
Nej, det är risk, och det är ju många, det är en aktie som har en hög indexvikt och många fonder som har varit storägare, och när de kapitulerar eller vill gå ur så sätter det press på aktierna. Även om man själv tycker att den är billig, så kan det bli ett stort säljtryck som fortsätter hålla den nere.
Så att, ja. Men du hade ju med H&M som en av tillväxtcasen där när vi gjorde börssammanställningen här i veckan, eller?
Ja, jag hade med dem som tillväxtaktie just på temat att få bolag kan faktiskt styra sitt eget öde och växa med tvåsiffriga tal organiskt utan att behöva köpa på de här dyra multiplarna som det är nu. Och lyckas man med det så räcker en oförändrad marginal. Enkla slutsatsen att om man lyckas med tillväxtmålet så är det köpvärt.
Jag tog Autoliv istället som tillväxtcase där. Tycker att tillväxtbolag fast värderas väldigt styrmånligt nu om man jämför med andra industribolag.
Bra, vi får värdera om ett år vem som hade bäst tillväxtaktier.
Ja, det får göra det.
Bra, rapportperioden nästan över, men det är, om vi tittar framåt så är det ju några kvar, en hel del välfärdsbolag nästa vecka. Ambea, Humana, Engelska skolan, och jag har inte egentligen mycket att tillföra där, utom att man kanske ska...
Nej, jag får vända blickarna till Ulf Pettersson, vår välfärdsanalytiker.
Vår välfärdsman. Men snappa upp från veckan, kanske man ska göra att Academedia som rapporterade pekade på att högre lärarlöner i hela sektorn hade pressat deras marginal, så att det är kanske något man ska bära med sig när Engelska skolan rapporterar att kostnaderna för lärarlönerna kan ha dratt iväg även där. Och sen har vi en stor pjäs på väg tillbaka till börsen nästa vecka, Munters.
Det blir kanske muntert
för Nordic Capital i alla fall, som köpte ut bolaget 2010 och som nu har biffat upp med lite förvärv och har sålt en del av bolaget också, men som på fredag då är tanken ska sätta på börsen. Allmänhetens teckning pågår fram till onsdag om man vill vara med, och Dagens Industri kommer att på måndag komma med vårt omdöme. Och det är undertecknad som har tittat på dem, och i summering kan man väl säga att det är ett fint bolag, men det är också ett dyrt bolag, så att jag ska grunna under dagen här på vad slutsatsen blir, men de håller på.
Men en sak fick du i varje fall rätt i, det var ju att du skrev 2010, hej då Munters, vi ses igen, och det fick du rätt i.
Ja, det fick jag rätt i. När de avnoterades så såg det ut som ett typiskt fall av ett bolag som kommer tillbaka till börsen. Riskkapitalbolag som köper ut dem, skuldsätter, köper in sig i nya bolag så att man stivar om bolaget till en tillväxt, ett bolag med bra tillväxtpotential, och eftersom riskkapitalbolag normalt sett har en 6-7-8 års ägandetid så borde det komma tillbaka ungefär vid den här tiden, och det gjorde det. De har ju förmodligen kunnat sälja det här till någon annan också, men och kört dubbla spår, men nu blir det börsnotering, och det är i sig är det kul att det kommer tillbaka bolag i den här storleksklassen, tycker jag, industribolag i ska man säga, större midcap med svenska mått. För det har varit ganska tunt. Det var många som köptes ut under en period, och det var bara de stora verkstadsbjässarna kvar. Men, Men nu kommer det tillbaka en del sådana här bolag. Så att det är kul.
Har du tittat att, någonting på hur mycket Nordic Capital har tjänat under den här perioden som de köpte ut dem?
Nej, det är ju lite klurigt att räkna på i och med att de har gjort förvärv under tiden och sådär. Men de betalade 5,7 miljarder, om jag inte missminner mig. Och man sätter det på börsen ut till en värdering på 10 miljarder. Men alla transaktioner under tiden där, det har jag inte björnkoll på. För man har ju då köpt en del bolag och fått upp omsättning på det här bolaget från... Det var väl 3,5 miljarder ungefär när de köpte det, och nu ligger de och taktar på 6,3 miljarder i omsättning.
Nästan dubbla då, med andra ord.
Ja, de har nästan dubblat det. Så att det blir till att läsa tidning på måndag om ni vill veta hur ni bör göra.
Det kan jag göra.
Ska vi runda av med de orden och önska trevlig helg?
Det låter som en bra idé.
Tack allihopa för att ni lyssnade. Hej.
Hej då.
Analyspodden från Dagens Industri. Podden redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Lotta Edling.
Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina tre första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar.
Här sitter jag i en ljudstudio tillsammans med ett sjölejon för att berätta att McDonald's nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis... Eller till exempel... Ja, precis.